Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oddsen är att du är genomsnittlig.
Ja, okej. Det är där man skulle våga betta i sådana fall. Ja.
Tyvärr är det ofta så att man, och det är även om man timmar. Önskar att man inte var det, så är man ofta ganska genomsnittlig.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken igen, och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Kaffeologi, myter och forskning om en älskad dryck. Jag har Bertil Fredholm mitt emot mig som har skrivit boken. Välkommen.
Tackar.
Jag brukar börja med gästen, så att jag tänkte att du får presentera dig först.
Ja, jag är alltså en numera pensionerad professor. Det heter på akademiska professor emeritus vid Karolinska institutet. Och under min verksamma tid så var jag, huvuddelen av den, så var jag då professor i farmakologi, som är läran om läkemedel. Mm. Och det är poängen med den forskningen, det är alltså att man vill ta reda på hur bär sig kroppsfrämmande ämnen åt för att påverka vår kropp, både på gott och på ont.
Spännande. Och den här boken då, Kaffeologi, vad säger du, brukar du säga att den handlar om?
Ja, den handlar ju alltså om hur kaffe utövar sina effekter på kroppen. Men sen finns det alltså en del bakgrundsmaterial. Jag tycker det är vettigt att ge lite historik, lite botanik, kemi och sådana där saker. Och så har jag ett ganska långt kapitel som jag ägnade mycket tid åt, som vill försöka förklara hur bär man sig åt när man läser så kallade vetenskapliga texter, och hur kan man värdera vad som man ska verkligen titta på och vad som man kan slänga i skräplådan på direkten. Mm. Och sen så går jag igenom då olika delar utav kroppen där koffeinet i kaffe har effekt, men också där det kan finnas effekter utav kaffedrickande som inte nödvändigtvis har med koffein att göra.
Och du nämner att du än idag kan bli uppringd av journalister som ställer några frågor om kaffe.
Ja, det har ringt folk förbaskat tidigt på morgonen. Jag hatar morgnar. Men det har varit någonting som är positivt med det. Jag vet att det finns inga stora världsnyheter, utan de behövde ha någonting annat att fylla sidorna med. Men sagt, även om det var duktiga journalister och kom med trevliga frågor, så kände jag att jag fick liksom aldrig riktigt tala till punkt. Utan det här, den här boken har varit ett sätt att få berätta historien på ett mer fullständigt sätt.
Mm. Och jag tänkte att vi skulle komma in lite på de här effekterna framför allt. Jag har med mig lite frågor också från folk, så här vanliga frågor. Mm. Om jag frågar dig först då, när journalisterna ringer? Vad är liksom det vanligaste?
Det ofta är ju då vinkeln är att det finns en så kallad nyhet. Mm. Att det är, man har plockat upp någon forskningsrapport eller någonting sånt där. Och oftast så har det då funnits en vinkel om att det är någonting skadligt någonstans. Många gånger så har det kanske inte legat så där hemskt mycket bakom de här grejerna. Och på senare tid så har de faktiskt börjat ringa och fråga om det kan inte vara lite nyttigt också. Det återspeglar faktiskt utvecklingen i den allmänna förståelsen av kaffe och vår hälsa.
Mm. Jag skriver ner några saker just för att få en uppfattning om hur stort det är. Ungefär 50% av jordens vuxna befolkning dricker kaffe dagligen.
Ja, precis.
Det är ju en spännande mängd.
Ja, visst är det.
Mängd.
Visst är det. Och jag menar, då kan man lägga till det. Att utav de kvarvarande 50% så kanske hälften utav dem dagligen dricker istället te. Som innehåller samma verksamma substans. Och det gör alltså att, och anledningen till att man dricker det här kaffet eller teet, det är i huvudsak koffeinet. Och det betyder alltså att koffein är världens särklassigt mest utnyttjade psykoaktiva substans.
Och jag tänkte bara på det här också med att kaffeekonomin omsätter över 1 000 miljarder.
Ja.
Alltså att det är otroligt mycket folk som arbetar.
Precis, precis, exakt.
Produktion och exakt, allt vad det nu
exakt,
innebär.
Exakt. Väldigt många har ju naturligtvis den delen att de distribuerar kaffet i form av kaffekoppar till oss på kaféer. Så det är ju en inte obetydlig del av alla de här miljonerna.
Mm. Nej, men precis. Man kanske kan börja änden, när jag har hört mig för, det är många som undrar det här med hur mycket kan man dricka? Och sådär. Alltså rent mängdmässigt, hur mycket koffein får man i sig?
Det där är ju alltså en rätt viktig vinkel. Och då kan man räkna med att en vanlig svensk kaffekopp, den innehåller i storleksordningen 100 milligram koffein. Espressokoppen, som ju ofta är lite mindre volym, den innehåller kanske i snitt 70-80 eller något sånt där. Men det här varierar fantastiskt mycket beroende på vem som har gjort kaffekoppen och espressokoppen. Så då får vi i oss ungefär en 100 milligram koffein med en kopp. Och det leder till mängder i kroppen som precis börjar räcka till att påverka de här mottagarmolekylerna som vi har. Så det kan ge en liten stimulerande effekt. Sen försvinner det här koffeinet som vi fick i oss med kaffekoppen. Och det förbränns framförallt i levern. Och den här förbränningen... den går väldigt olika fort för olika människor. Så i allmänhet, de som är friska, yngre män, gör sig av med sitt koffein med en så kallad halveringstid på 4 timmar. Nu blir jag lite teknisk här alltså. Men det är ett sätt att beskriva hur fort leverns enzymer som bryter ner kaffet verkar. Så på 4 timmar så har man alltså minskat mängden koffein i kroppen från 100 milligram till 50 milligram. Och sen på nästa 4 timmar så har man reducerat från 50 till 25 milligram. Mm. Och sen till 12,5 och så vidare. Va? Så det tar lång tid innan man så att säga blir av med alltihop. Man kan räkna med att det är veckor i princip innan den sista molekylen har omvandlats till någonting annat som kan utsöndras. Men sen finns det andra individer som förbränner koffeinet mycket långsammare. Och en viktig grupp här, det är gravida kvinnor. Så att i samband med graviditeten så minskas kroppens förmåga att göra sig av med koffeinet. Och det betyder att vid upprepat intag utav flera koppar kaffe så byggs koncentrationerna upp.
Ja, exakt.
Och jag gör några räkneexempel på det där och visar att det är ganska stora skillnader i mängden koffein som man har vid ett normalt kaffebruk om man förbränner kaffe, koffeinet snabbt eller långsamt. Och det här i sin tur, det kommer då att ha rätt stor betydelse för hur många koppar kaffe man kan dricka. Va? Om man är en av de personerna som förbränner det snabbt, ja, då kan man dricka mer. Och är man en av dem som förbränner det långsamt, ja, då ska man ta det mer försiktigt. Mm. Men sen tillkommer det saker. Vi skiljer oss från individ till individ. Inte bara i hur snabbt vi gör oss av med koffeinet, utan också hur det sedan påverkar mottagarmolekylen och speciellt andra delar i mekanismer i hjärnan. Så det finns de som reagerar mycket kraftigare på samma mängd koffein än andra. Och de ska naturligtvis också vara väldigt försiktiga. Mm. En grupp som man brukar peka på här, det är de som har en tendens att bli ängsliga och oroliga. Där kan koffein förvärra det ganska allvarligt. Så jag säger alltså att det går inte att komma med enkla regler om hur mycket man ska dricka. Det finns några få exempel. Man vet att gravida kvinnor ska hålla sig under 2-3 koppar om dagen. Det är WHO och våra Livsmedelsverket och andra instanser har gjort det väldigt tydligt. När det gäller andra så är det råd som jag ger det att ta reda på själv hur du mår. Reagerar du illa? Blir du hispig och orolig? Skär då ner på kaffet. Kan du inte somna på kvällen så ta inte kaffe för sent på dagen och testa ut när du ska ta din sista kaffekopp för att kunna få en anständig nattsömn. Mm. Och jag tror inte det behöver vara krångligare än så. Om man håller sig till den enkla principen att man lyssnar på sin kropp, så tror jag inte man kommer särskilt snett.
Det där med förbränningen av kaffe, kan man få reda på det på något sätt?
Ja, det kan man säkert, men det görs inte rutinmässiga sådana där tester på detta. Men det är inte, egentligen inte jättesvårt att göra analyserna. Och koffein kan analyseras på de flesta kemilaboratorier, men man får betala för det ingår liksom inte i normala hälsoundersökningar.
Ja, men hur mycket kan det skilja då? Alltså,
det kan skilja alltså att de som förbränner alla snabbast, de har en halveringstid på ungefär en timme.
Oj, det är stor skillnad ju.
Och de som förbränner alla långsammast, de är uppe i 15-16 timmar.
Ja, precis. Ja,
och det leder till, vid upprepat intag, till väldiga skillnader i den nivå som går och som cirkulerar i hjärnan och som påverkar oss.
Men, för jag blir ju nyfiken på ungefär vart man ligger där någonstans.
Oddsen är att du är genomsnittlig.
Ja, okej. Okay. Det är där man skulle våga betta i sådana fall. Ja.
Tyvärr är det ofta så att man, även om man önskar att man inte var det, så är man ofta ganska genomsnittlig.
Runt 4 då?
Vad sa du?
Runt 4 timmar.
Runt 4 timmar.
Och jag tänkte på det där du sa också, för att om man fyller på hela, om man dricker liksom frukost, efter lunch kanske, och så eftermiddags, du fyller på hela tiden, då kan man ju lätt tänka sig att man blir ju liksom aldrig helt ren från det. Om det är liksom
det där kan man räkna på. Jag gör några räkningar. Jag vet inte hur många av läsarna som kan orka igenom det. Men det visar sig att man kommer upp till en platåkoncentration. Så om du eller jag tar 3-4 koppar eller 5 om dagen, så hamnar vi på en platåkoncentration, och det ligger och pendlar lite upp och ner. Det blir lägre under natten när man sover, och sen går upp när man tar en riktigt redig balja på morgonen. Men i stort sett så ligger det på en platå.
Mm.
Och det är inte så att det byggs upp i evigheter ammen här, utan mm. man når en nivå.
Ja, men jag bara menar att man blir aldrig helt av med det.
Jo, det blir man.
Jo, men om du dricker 3 om dagen.
Ja, då precis det, men då fortsätter man att ligga på, ja. på inom citationstecken sin nivå.
Ja, men exakt. Ja, just det, precis. För det är det jag menar, att om jag ser till mig själv, om jag drucker nu de senaste åren varenda dag, så har jag aldrig varit helt koffeinfri i kroppen.
Nej, det har du nog inte.
Nej.
Jag vet inte om du har tänkt ta upp det, men det finns en aspekt på det här som är lite intressant. Om man konsumerar på det här regelbundna sättet, då anpassar sig en väldig massa mekanismer till koffeinbruket. Bland annat gäller det hjärtat och vårt immunsystem. Och en massa organsystem anpassar sig till det och mår alltså i stort sett riktigt bra. Va? Men om man helt plötsligt slutar, så försvinner den där anpassningen. Och sen så, om man då börjar igen sen efter en vecka eller någonting sånt här, då får man ofta en väldig massa negativa effekter.
Mm.
Och det är någonting som jag skulle tycka egentligen, om man i princip är kaffekonsument, så ska man strunta i detox. För det är ett bra sätt att må extra illa utav sitt kaffedrickande.
Ja, det ger ingenting egentligen.
Det ger ingenting särskilt positivt. Men det kommer att ge negativa effekter så fort du sen börjar igen. För då kommer du få så mycket elakheter som koffein kan åstadkomma, kommer du då få.
Ja,
du kommer få en massa onödig hjärtklappning som du normalt inte får. Du kommer att få blodtrycksstegringar som du normalt inte har om du har ett regelbundet koffeinbruk.
Och då kanske många missförstår och tänker att det är liksom kaffets alltså fel.
Ja.
Fast det egentligen blir att det blir...
Ja precis. Mm. Så att det här, och just det här med de här anpassningarna och långtidsbruk kontra engångsbruk, det är en annan sån här genomgående grej i boken. Och ja, man kan tro på vad jag säger eller inte, men mesta av vetenskapen antyder att det faktiskt är på det sättet.
Kan du inte berätta det lite grann, just den biten med lång tid?
Ja, alltså det första exemplet som visades väldigt tydligt, det var just där man studerade effekten på blodtrycket och hormoner och nerver som påverkar blodtrycket. För om man har någon individ som i princip inte har druckit kaffe eller som har avstått från kaffedrickande i 14 dagar och sedan helt plötsligt får en kopp, då kommer blodtrycket att stiga med i storleksordningen 15 mm kvicksilver. Och det är ingen helt ointressant höjning. Dag 2, om de fortsätter, så får de en blodtryckssänkning kontra kontrollvärdet som ligger kanske på 4-5 millimeter kvicksilver. Efter en vecka så är blodtryckshöjningen 1 millimeter. Och går man igenom och jämför man individer som dricker kaffe och de jättelika populationer, de som dricker kaffe och de som inte gör det, så skiljer de sig i princip inte alls i blodtryck.
Man har en vana då.
Man har då anpassat. Och den här anpassningen beror framförallt på att hormonsystem som adrenalin och sånt där aktiveras första gången, men inte andra gången och tredje gången.
Nej, precis. Jag vill bara återkomma lite där också med mängden. Jag tänker att det är många som kan vara nyfikna på det här med liksom, om jag går upp och så dricker jag en hel kanna morgonen och även liksom många koppar. Alltså, kan det vara så att om jag dricker för mycket att det ändå får negativa
konsekvenser? Absolut. Alla som dricker mer än sin, så att säga, tolererade mängd kommer att bli hispiga, darriga, egentligen mår ganska dåligt alltså.
Mm.
Så absolut.
Och vart ligger ens...
den delen varierar också. Mm. Och där... Det där är inte alls lika väl undersökt. Det var bland de senare grejerna som jag gjorde forskningsmässigt. Att jag började titta inte bara på de här så att säga, lågdoseffekterna, normaleffekterna, utan också på de här högdoseffekterna. Och där är mekanismen, verkar inte ha någonting alls med den här adenosin-grejen som då förklarade många av de positiva effekterna som uppiggningen och så vidare. Mm. Utan här är det någonting annat. Det är, så att i högre dos så kommer helt andra typer av verkningsmekanismer in. Och får man för mycket av det, ja då är det inte bra. Där vet vi inte hur mycket olika individer skiljer sig åt, men med tanke på att vi skiljer oss åt i princip i alla andra avseenden så skulle jag tro att vi antagligen skiljer oss åt i hur snabbt vi börjar få negativa effekter med ökande dos utav koffein. Så att vissa får mer av de här känna sig risig, hispig, darrig.
Ja. Ont i huvudet.
Ja exakt. Det kan man också få. Precis.
Finns det någon genomsnittskonsumtion?
Ja, jag kan, det verkar också variera. Alltså.
Jag tänkte i Sverige.
Hur mycket man konsumerar i Sverige. Man kan ju räkna då på hur mycket kaffe som Sverige importerar, va?
Mm.
Och så dela upp med antalet individer över kanske 15 år. För under det så dricks inte så mycket kaffe i allmänhet. Och då kommer man till att det ligger i storleksordningen en 3 koppar kaffe om dagen.
I snitt?
I snitt. Och där vet vi ju att vissa är gladeligen uppe och sniffar på 8-10.
Mm.
Speciellt då i stressiga arbetssituationer och sånt där.
Mm.
Dels därför att jobbet är stressande, men också därför att det är en av de få tillfällen man har att få koppla av och träffa andra människor vid kaffeautomaten.
Mm. Ja, verkligen. Och hur mycket mer... vad det ger, liksom, både smak och njutning och sådär. Ja. Men just, okej, men om man skulle ta det exemplet med 10 koppar kaffe, det blir ungefär då 1000 milligram koffein.
Ja.
Har man en kropp som förbränner det fort så kan det...
Så kan det gå jättebra. Och andra skulle må väldigt dåligt på de mängderna.
Ja, precis. Och hur är det med olika kaffesorter? Olika mycket koffein, olika kaffesorter?
Det varierar lite grann. Bland annat beroende på vilken sorts kaffebönor det är. Man brukar skilja på 2 huvudtyper. En som heter Coffea arabica och en som jag brukar kalla för robusta kaffe. Och robusta kaffet är det som finns i Brasilien och Vietnam till exempel. Det innehåller i allmänhet lite mer koffein än vad det här arabica-kaffet. Men det varierar mycket på beroende på producent och allting sånt här också.
Vad brukar du själv dricka för kaffe?
Jag dricker numera inte så där hemskt mycket. Jag dricker en redig balja på morgonen och då tar jag några bönor som jag tycker verkar vara trevliga och så maler ner dem och så brygger de med ett gammalt Melitta-filter och så blir det 3 koppar sånt på morgonen och sen blir det nog inte mycket mer än kanske en espresso längre fram på dagen, men inte mer än så.
Det blir ju när man inte har filter blir det mer fett såna här,
ja exakt, jättebra fråga. För att förr i världen så nyttjade vi ju kaffe på ungefär samma sätt som turkarna. Man gjorde en slags kokkaffe. Och då extraherar man ju allting ur bönorna. Och bland annat så extraherar man ett antal fetter. Så att de här fetterna visar sig sen också kunna påverka våra kroppsfetter. Så att med gammaldags kokkaffe så kan man få lite högre nivåer utav blodfetter i kroppen. Mm. Och hur farligt det är inte så där hemskt lätt att avgöra ifrån litteraturen, men möjligtvis kan det vara en liten riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Och sen är det frågan om man då tittar på kaffe som espresso, som ju, för det går ju inte genom ett pappersfilter. Mm. Utom om man köper såna här pods, då går det ju genom ett pappersfilter där också. Mm. Eller någon form av filter. Så där kan det också komma ut lite mera fetter. Och det är också då en del fetter bidrar ju till den här kräman. Som ser så där snygg ut på.
Ja, precis. Okej, så det, man vet inte exakt, men det ändå är...
Espresso kan också innehålla lite mera såna här fetter som kanske påverkar våra blodfetter lite negativt.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. En annan vanlig fråga och tanke, det är ju det här med som sömn kontra kaffe. Jag vet själv att jag drack kaffe senare förr, men sen så flyttade jag till senast en viss tid så där, på eftermiddag 4. Och så har jag sovit lite bättre, för mig i alla fall. Men ja. Hur... fungerar det?
Ja, det är ju alltså en av de absolut bäst dokumenterade effekterna som koffein har. Det är ju att det påverkar sömnvakenhet. Det är uppiggande. Och jag menar, det har ju använts alltså att forcera vakenhet. Många som är nattarbetare, till exempel kör lastbil länge, nyttjar ju koffein för att hålla sig vaken. För oss som har ett mer regelbundet liv så är ju det här en potentiellt någonting negativt. Och många av oss sover klart sämre. Men även om det går att visa så att säga att sömnen minskar, så visar det sig att när man gör kontrollerade noggranna studier utav detta, så handlar det inte om många minuter minskad sömn per natt i snitt. Men vissa kan då ha väldigt stora problem att överhuvudtaget somna in.
Så att det känns som att man...
Man kan dokumentera det, att vissa individer som försöker somna med mycket koffein cirkulerande i kroppen, där tar det längre tid än samma individ som försöker somna med mycket lite koffein kvar i kroppen.
Okay.
Så alla påverkas, men hur man upplever påverkan varierar det som så mycket annat som vi pratar om. Men rådet här igen, det är ju att om man tycker att man påverkas negativt, att det var svårare att sova när man dricker kaffe sent, dricker då inte kaffe sent.
Mm.
Men sen finns det ju några individer som jag stött på som då säger att nej, jag kan inte dricka kaffe på kväll, men jag kan dricka te. Då helt plötsligt fungerar det inte för mig. Därför att teet innehåller precis samma koffein som kaffet. Mm. Och kan man sova på teet men inte sova på kaffet, då har det inte med koffeinet att göra. Då är det andra saker.
Mm. Ja, men så tänker jag att det är ganska ofta med just koffein, att man tänker att det är därför.
Ja.
Och så blir det som en mental effekt.
Ja, ja. Och sen har man ju, det här kanske jag inte ska säga, men det finns ju en anledning till kaffe sent, det är att man har petat i sig en massa andra drycker. Och så vill motverka effekten utav dem. Och då är det ju inte säkert att det är kaffet som leder till sömnproblemen.
Nej, precis. Nej, men det kan ju ofta, det är en kontext.
Ja, det ligger i, precis, annat. Det finns en kontext.
Ja. Men sen har det ju någonstans i grunden att göra med den här förbränningen av koffein som varierar.
Ja, det har det. Och de mottagarmolekyler som individen råkar vara utrustad med.
Plus det här då om det är någon som är van drickare eller dricker första gången någonsin.
Ja. Alltså just sömnen, där är det inte någon jättestor tolerans för så att även normala, de som dricker kaffe regelbundet kommer att påverkas. Och de påverkas ungefär lika mycket i början på sin kaffekonsumtion som i slutet. Så just där är det inte så mycket anpassning.
Okej. Okay. Men det handlar ju någonstans om mängden koffein som är kvar när man ska försöka.
Ja, precis så.
Och du sa det med andra drycker. För en tid sedan så var jag på en pub och så var det en som hade druckit några öl och sen sa, alltså jobbar där, ja men ta en kaffe här emellan så att du pignar till.
Mm.
Funkar det?
Ja och nej alltså. Det finns vissa effekter där det funkar. För att om man har ätit en rejäl måltid och druckit saker till den så kommer väldigt mycket av blodet att välja att gå till magtarmkanalen för att ta hand om mat och dryck och levern ska jobba och så vidare. Och när allt blodet kommer dit så blir det så att säga mindre kvar till benen och huvudet. Va?
Mm.
Men då kan man alltså, då kan koffeinet ha den effekten att det minskar blodflödet genom levern. Och det råkar vara en sån här adenosineffekt igen. Så att där finns en effekt som man kan vilja utnyttja. Men det andra är att man då inte känner av vissa tecken på en berusning. Och det är där lurar man sig. Därför att koffeinet gör en till exempel inte till en bättre bilförare. Jag vet inte om det finns några studier på elsparkcyklar, men jag skulle inte tro att man blir en bättre elsparkcykelåkare heller i berusat tillstånd om man har druckit en kaffe.
Nej.
Ja,
men vad händer då?
Det är två helt oberoende system. Du får en viss uppiggande effekt. Du känner dig lite vaknare.
Ja.
Men du är lite vaknare men berusad, men fortfarande berusad.
Ja, jag förstår. Men då var det ju ändå i det fallet, den rekommendationen var ju korrekt då.
Ja, det är den. Man känner sig lite piggare, men då kan man missförstå vad den där pigheten faktiskt återspeglar.
Mm, just det. Du var inne lite på det snabbt där med gravida och koffein. Och där är, jag kan tänka mig att det är många som, dels under graviditeten och sen amning kanske.
Ja.
Och du nämnde det, att man förbränner långsammare.
Ja, precis. Så det är säkert en väldigt viktig förklaring till varför gravida ska vara försiktiga. Och där får jag en hel del längre resonemang kring det här med graviditet och koffein och så vidare. Och från mina egna forskningsstudier och även som jag läser litteraturen, så får jag det till att det är inte så att koffeinet i sig går in till barnet och påverkar barnet och att det är så att säga direkta toxiska effekter, utan det är snarare så att en mamma som blir kraftigt påverkad utav koffein eller någonting annat påverkar i sin tur barnet. Så koffein, kaffe och koffeineffekterna som då kan drabba barnet, det beror på att det är mamman som är påverkad.
Alltså man känner av det.
Ja, precis, precis. Så mammans hormonsystem påverkas ju utav hur hon mår, va?
Så att, nej, men precis, det går inte in i
nej,
barnet.
Nej, utan det är liksom inte det som är, det är inte det som är antagligen huvudmekanismen, utan det är hur mamman mår som är den viktiga faktorn.
Så vad skulle det kunna vara för negativa effekter?
Ja, till exempel att om man känner sig rädd, orolig, stressad, så ökar ju stresshormoner som såna här kortisonliknande ämnen i kroppen. Och det visar sig att det inte alls bra för barnet. Ämnen som mamman producerar som jag tror har större effekt för hur barnet mår än ämnena när de vandrar över placenta in till barnet. Det här blev kanske lite tekniskt. Men
men det är ju samma sak om man får dåligt, svårt att sova.
Och ja, precis. Precis.
Och när du, rekommendationen är att dra ner, men det är helt okej att dricka.
Ja, det var i princip alla myndigheter som har granskat en jättelik litteratur kommer fram till. Mm. Och de har väldiga säkerhetsmarginaler i sina bedömningar. Sen är frågan om koffein kan påverka chansen att överhuvudtaget bli med barn. Och den frågan är lite svårare att säga bu eller bä om. Det finns vissa data som kan tyda på att det skulle kunna påverka möjligheten att få barn. Och andra studier säger att det inte finns någon sån effekt. Ja.
Nej, jag förstår.
Sen finns det en som jag tycker väldigt intressant sak som har med graviditet och nyfödda barn. Det är det att det kan ju vara så att barnet föds alldeles för tidigt av något skäl. Och då är det ofta så att de får problem med sin andning. Mm. Och då har det visat sig att barn som föds för tidigt, de mår oerhört mycket bättre av att de då får ganska mycket koffein tillfört. För det får fart och ordnar upp deras andning. Och man har följt de barnen sedan upp till åtminstone 18 års ålder. Det visar sig att de har klarat sig bättre än de som inte fick det. Det här är alltså väldigt intressant, för det säger alltså att riskerna att så att säga koffein som finns med i det nyfödda barnet, att det skulle vara någonting negativt för barnet. De riskerna kan vi lägga mycket långt ner i vår allmänna riskkalkyl som vi har att göra i våra liv.
Och ett annat spännande tema har ju, jag tänker på det här med träning och koffein. Mm. Nu är det ju många som dricker Nocco eller Red Bull och sådana saker med koffein innan träning. Och där kan man ju höra om de som, ja, men man dricker så får man liksom hjärtklappning eller man tränar och sådär. Hur förhåller sig?
Ja, alltså det där tror jag är just ett sånt där exempel på att många som då använder sportdrycker i samband med träningspass, de kanske inte är normala koffeinkonsumenter. Och så petar man i sig ganska stora mängder sportdryck i samband med ett intensivt träningspass. Och då får man just det som vi pratade om förut, det här med negativa effekter vid ett så att säga förstagångsbruk. Stora mängder när man inte är van vid det är bland det sämsta man kan göra. Då kan man just få hjärtklappning och annat.
Mm.
Sen har vi den andra saken då. Koffein har visat sig definitivt öka förmågan att genomföra träning. Att man orkar helt enkelt lite det. Och det har med de här uppiggande antitrötthetseffekterna som vi pratade om i samband med sömn förut. Så det är inte krångligare än så. Alla som har tittat på det här noga säger att det är det som är effekten. Sen finns det och det är möjligt att det också, sen finns det en annan effekt som kan komma in, och det är att det kan påverka nervöverföringen i väldigt trötta muskler. Att den kan bli aningen bättre. Och om det är så är det ett exempel på en sån här adenosineffekt. För att när muskel jobbar oerhört kraftigt så byggs mängden adenosin upp, och det bromsar nervöverföringen. Ger man då koffein så kommer den bromsande effekten att minska. Mm. Så det kanske kan förklara att en del såna här styrketräningseffekter också påverkas av koffein.
Riktlinjen är att det är helt okej och det kan höja lite grann. Ja, precis. Det är ingen fara.
Men drick inte stora mängder väldigt intermittent, det vill säga ibland.
Nej, precis.
Det är aldrig en bra idé.
Nej. Exakt. Om man ska prata generellt då, sen positiva effekter. Nu har vi mest med de här orosmolnen. Vad har du för det finns ju flera positiva effekter.
Ja, det finns flera positiva. Jag brukar ju gärna vilja lyfta upp som ett speciellt intressant exempel det som jag själv ägnade mycket forskningstid åt, nämligen att koffein har förmåga att förstärka signaleringen via en signalsubstans som heter dopamin i hjärnan. Och det har med det här med sömn och uppiggande effekter att göra. Men det har också med en sjukdom som heter Parkinsons sjukdom, som beror på att vi får för lite dopamin som fungerar i hjärnan. Och då kan tillförsel av koffein, speciellt under tidiga delar av Parkinsons sjukdom, göra att sjukdomen fortskrider långsammare. Så det visar sig alltså att de som har druckit mycket koffein under medelåldern, deras risk att drabbas av svår Parkinsons sjukdom är mycket, mycket mindre. Och jag ägnar massor med tid att försöka förklara precis vilka nerver som det slog på och sånt där. Men hela det här och även den forskningen, det har då lett till också att man har faktiskt helt nyligen fått ett nytt läkemedel som är ett lite förändrat koffein som då bara har den effekt som det här handlar om. Man har rensat bort många av de andra effekterna som koffeinet har. Och det har nu registrerats som nytt läkemedel för Parkinsons sjukdom. Och det betyder att här har man alltså både experimentella studier, stora kliniska prövningar, och så det här exemplet på att man kan utnyttja det för terapi. Tillsammans blir det en väldigt starka belägg för att koffein faktiskt är positivt. Sen finns det en annan sak som också ska lyftas fram när det gäller kaffebruk. Och det är att de som dricker kaffe regelbundet, dock inte kanske allt för höga mängder, men man brukar prata om 3-5-6 koppar sådär. De har en något minskad risk för den form av sockersjuka som vi kallar för typ 2-diabetes. Den brukade förr kallas för åldersdiabetes. Men nu med alla som har lagt på sig lite för mycket fett även i unga år, så är det tyvärr inte bara en ålderssjukdom, utan den här typ 2-diabetesen den har börjat komma i väldigt många åldrar. Och kaffebruk har visat sig minska den risken. Exakt vad det beror på är inte riktigt klart. Men en nyckel kan vara att de enda kaffedrickare som inte har den här effekten, det är de som sockrar sitt kaffe. Mm. Och jag vågar spekulationen att en viktig förklaring kan vara helt enkelt att dricker man många koppar kaffe så får man inte rum med fullt så många koppar, så många glas utav sockersötade läskedrycker som antagligen är bland det jävligaste som finns för att utveckla typ 2-diabetes.
Så det är en annan positiv effekt då?
Ja, det blir ju på ett sätt en positiv effekt. Sen kan det också vara så att det finns en annan positiv. Det påverkar tydligen då fettomsättningen gynnsamt. Och det kan då också bidra till att risken för den här typ 2-diabetesen och även då andra sådana här ämnesomsättningsrubbningar som brukar leda till sjukdom längre fram i livet minskar.
Mm. Jag tänker på andra positiva effekter som kanske är svåra att mäta. Jag tänker på det sociala, att det är trevligt, att det är gott, att det är pauser.
Alltså, det var någonting som jag blev lite ledsen över när jag försökte leta i litteratur. Detta är alltså fruktansvärt dåligt utforskat.
Mm.
Så det har inte gjorts några riktigt vettiga studier. Och jag tror inte det skulle räcka med det som är ganska vanligt i samhällsvetenskap, att man gör djupintervjuer. Det är inte det vi är ute efter här, utan man skulle vilja ha någon form av mera mekanistiska förklaringar till varför det kan vara så att på något sätt kaffe underlättar socialt umgänge. Men det har ju varit genom hela historien. Va? Redan från början när kaffet började sprida sig som en löpeld över världen och först invaderade arabvärlden, så var det ju just det sociala nyttjandet som låg i fokus. Och samma sak var det när det spreds i Europa. Först då naturligtvis bara till de som hade råd att betala kaffet, för det var dyrt. Men de som hade råd, de var villiga att lägga betydande pengar på att få sitt kaffe. Bland annat de rika damerna. Så att någonting finns det här som stimulerar det sociala.
Ja, verkligen.
Och det gäller alla möjliga kulturer. Va? Det gör att... Ja,
skulle man hitta på liksom en liknande ny produkt så skulle man ju bli stenrik. Alltså då, om man skulle hitta på en liknande ny produkt som hade samma sociala effekt så att säga, så skulle man ju bli rik på kuppen. Nu har jag plockat de temana som vi har hunnit med, som jag också har vetat att andra är intresserade av. Men jag ska också säga det att du beskriver ju också historien, en spännande genomgång av det.
Ja.
Plus en massa andra områden, så vi har hunnit skrapa på ytan kan man säga. Sista frågan då, vad ska vi skicka med de som lyssnar? Har du något som man kan tänka på när det handlar om, eller någon...
Oj!
Vad ska jag skicka med någonting?
Ja, det är väl att passa på och försök njuta av kaffet och den sociala kontexten, och ta inte för mycket vid fel tillfälle och lyssna på vad kroppen säger, så kommer det nog att bli ganska bra. Det kanske till och med finns lite positiva effekter av nyttjandet, inte bara den sociala kontakten.
Härligt. Och om man lyssnar på det här, kan man nå dig någonstans eller någon hemsida?
Ja, jag har ju ett mejlkonto som man kan leta reda på via Karolinska institutet. Mm. Och jag har hållit mig milsvitt ifrån alla sociala medier. Så att,
Där hittar man inte. Men jag rekommenderar boken och tackar för att du kom hit.
Tack ska du ha.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.